Ja, Herre, jag vill tacka dig för att jag får överlåta den här predikan helt och hållet åt dig. Tack Herre för att det inte handlar om mina prestationer eller min förmåga, utan att det är du med din heliga ande som kan leda predikan och som kan öppna våra hjärtan och våra ögon, Herre. Tack för tryggheten i att veta att det inte är min kompetens det handlar om, utan det är ditt stora under som du har gjort, Herre. Jag ber dig att du ska välsigna den här stunden. Amen. Jag vill bara kort i början då nämna lite om varför det är att predika här idag egentligen. Dels för att vi har en del som hör på detta på ukrainska som inte kanske känner mig så tidigare. Men ni som har varit här innan vet ju om lite om min bakgrund och så. Men sen vet jag också det att det här sänds ju på Nybro Radio. Och det kan ju hända att det är någon på Kärs som nu står med radiolurarna på sig och att ramla in på Nybro Radio. Och då vill jag tala om det att jag heter Magnus Eriksson och arbetar på Kärs. Så att ni som vet vem jag är, ni kan ju knuffa till på era arbetskamrater och sätta er dem rätta över nu till Nybro Radio. Så får ni höra Magnus prata i radion. Och sen kan ni dyka på mig sen. För jag vill gärna berätta även för er om min tro på Jesus, ni som jobbar på Kärs. Men lite bara kort om varför jag står här egentligen idag och predikar. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Och jag kan säga så att jag fick så mycket gott med mig från mitt hem. Och det som egentligen betydde mycket för mig, det var det att mina föräldrar hade en ärlig tro på Jesus. En enkel och ärlig tro på Jesus. Det var inget märkvärdigt utåt sett. Men det påverkade mig och gjorde att jag också bar en tro på Jesus. Och sen när jag var mitt i livet så, och mina barn började växa upp och blev tonåringar och alltihopa detta, så då hamnade jag i en situation i livet där jag började rannsaka mig själv. Och gjorde ju upptäckten att bland annat min äldste son tog avstånd lite grann från Jesus och ville inte ha med det att göra. Och det grep mig ganska hårt. För när jag började titta då i den här rannsakan på mig själv, så här gjorde jag den första upptäckten, var det att jag hade försökt att leva mitt liv med lagom mycket Jesus. Så att det inte skulle stöta sig med någon. Det skulle inte få påverka mitt liv för mycket. Det skulle bara vara lagom. Så att det skulle stämma överens med alltingen. Försöka hålla balans ungefär. Men det är skillnad på att överlåta allt till Jesus och att bara överlåta en del. Och det var det som jag var lite grann där. Och det fick mig få en väldig hunger, så jag började läsa mycket i Bibeln och började be. Och kände att den heliga ande ledde mig hela tiden framåt till att överlåta mer av mitt liv till Jesus och till honom. Och jag fick ju även den här texten lite grann för mig i när Israel ska tåga ut ur Egypten. Så var det viktigt att lammets blod fanns på dörrposten i varje hem. Och då kände jag det väldigt starkt att dels måste lammets blod vara på vårt hjärtas dörrpost. Det är viktigt. Men även i våra hem. Att det är noga med det. Och det är ju nåden egentligen. Och jag tror ju delvis att kanske min familj kanske inte riktigt förstår, för de upplevde nog att mycket var nog väldigt bra. Det var väldigt mycket bra. Så att vi hade väldigt roligt. Så det var inte det att det var något icke-nådefullt hem. Men Jesus var inte allt. Utan det fanns andra gudar i mitt liv. Och det ställde till att. Och så har jag efter det då börjat mer och mer sätta Jesus först. Låta hans blod vara målat på dörrposterna, att det är viktigt att ha kvar det och hålla fast vid det. Det var lite om mig och det är lite därför jag predikar. Så det handlar inte om att jag på något sätt har någon teologisk utbildning eller att jag har någon kompetens för detta. Utan det handlar helt enkelt egentligen mer om att jag fick vara med om en omvändelse där Jesus fick betyda allt för mig. Och därför blev det viktigt. Så det är därför som jag frimodigt mer eller mindre våga stå och predika då. Men nu ska jag börja predika då. Och Den text jag kommer läsa sen, det är Lukas evangeliet kapitel 16, vers 1 och 5. Men innan jag läser den texten så ska jag bara nämna om en annan liknelse. För det Lukas där då, det är ju det, den liknelsen då om den ohedlige förvaltaren. Och jag kan ju säga det att normalt sett hade jag aldrig valt den här texten. Jag vet inte varför den har hamnat för mig i den här gången. Men jag fick inte bort den, så därför ska jag läsa den texten sen. Men innan jag läser den så finns det en annan liknelse som Jesus också har, som på sätt och vis kan påminna lite grann om varandra. Och det är ju liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Jag ska inte läsa den, den står i Matteus 18. Jag får läsa den, men den obarmhärtige tjänaren. Om man nu läser de här texterna, då kan man tänka så här att ibland kan man tänka då att det bara handlar om de här världsliga bitarna som den ohedliga förvaltaren, att det handlar om prylar, saker, hur vi ska förhålla oss till det. Men för mig handlar de här texterna, båda texterna, väldigt mycket om Guds nåd och hur vi hanterar den. Jag har försökt läsa lite om vad de har skrivit lite om den ohedliga förvaltaren och lite sånt där, så att jag ser att det finns de som har andra tolkningar, men jag lägger in detta med Guds nåd och hur vi hanterar den. Och den obarmhärtige tjänaren då, han fick ju allt efterskänkt. Och sen gick han ut och ställde orimliga krav på de som var runt omkring honom. De som stod skuld till honom. Och den ohedlige förvaltaren, som vi nu ska läsa den texten då. Då kan vi ha det lite med oss, att jag tänker där lite om att liknelsen då som Jesus har, sen kommer man ju över till sin undervisning sen. Där är det ju att det är ju, för mig är det ju då att det handlar ju givetvis inte om en förvaltare alltså på det sättet, utan det här är ju andliga bilder då ju. Så för mig är det här att det är Gud och den ohedliga förvaltaren, ja det är ju oss. För han säger ju till och med här i början att Jesus sa det till sina lärjungar. Så liknelsen berättar han ju för sina lärjungar, och sen i slutet förstår vi att det var ju även fler folk runt omkring som lyssnade på detta. Men det är ju lätt att vi tänker att det här med den ohedliga förvaltaren, det är inte vi. Men i det här fallet så inkluderade ju Jesus liknelsen till sina lärjungar för att de skulle förstå. Jesus sa det till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa det. Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre vara förvaltare. Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva åker jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att man tar emot mig i sina hem när jag får avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den första, hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade, 100 fat olja. Förvaltaren sa det till honom, ta ditt skuldebrev och sätt det genast ner och skriv 50. Sedan frågade han en annan, och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade, 100 tunna vete. Då sade han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohedlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. När världsliga rikedomar har tagit slut. Ja, nu hoppade jag över lite. Släkten ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohedlige mammon, för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när världsliga rikedomar har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohedlig i smått är också ohedlig i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohedliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna ifrån det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och det hånade honom. Då sade han: ni hör till dem som vill framstå rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Det som hände när han hamnade i en rannsakning här då inför sin herre, när han förstod att nu var det kört, så gjorde han upptäckten att det var inte mycket han kunde göra. Han kunde inte gräva. Och han insåg till och med att han skulle inte klara av att tigga, för att hans skam skulle vara så stor då. Så han hade egentligen ingen egen möjlighet att lösa problemet i egen kraft. Och sen började han leva på ett annorlunda sätt. Han började avskriva skulder istället. Och då tänkte jag på den andra som istället började på att kräva mycket. Och vi har ju fått uppgiften att bära evangeliet ut i världen. Och att på så sätt också ibland hjälpa varandra med bördorna. Och lyfta dem av varandra. Och inte hamna i det att när vi omvänt oss att vi får hårda hjärtan och bör ställa orimliga krav. Men det som jag kommer lägga tyngdpunkten på nu i predikan istället här nu framöver, det är detta då att ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det kommer inte handla så mycket om pengarna, men och att jag hade det. Ja, just det. Gud känner era hjärtan, står det. Och det kommer ofta i Bibeln detta med hjärtan. Och hur Gud rannsakar våra hjärtan. Och det var ju det som hände den här mannen här. Han fick ju en rannsakan. Och det gjorde att han började ändra sig lite grann. Och lite grann kan man väl säga att det var det kanske som hände mig också i livet. Att jag upptäckte helt plötsligt att jag hade inte så mycket själv i egen kraft egentligen. Utan det fick vara Guds nåd som fick vara det viktiga i mitt liv. Och den nåden, den blev så fantastiskt och underbar. Så att det blev ett nytt liv, kan man säga. Men det här med hjärtat då. Jag var ju tvungen då att titta lite grann på det. Det kommer ju ofta detta med att Gud utransakar våra njurar och känner vårt hjärta. Och det förstår vi att det handlar ju om något andligt. Så det är ju inte det kroppsliga, va? Men jag kollade upp det. Hjärtat, det är alltså en muskel som arbetar ständigt. Den vilar aldrig. Och det är alltså en muskel, det är en kraft som finns i oss. Och som alltid arbetar. Och det är ju den som förser kroppen med blod. Blodet måste vara syresatt. Njurarna är det som håller blodet rent. Så vi förstår ju, den här bilden är ju väldigt stark egentligen. Hur viktigt det är vad den kraften är för någonting i våra liv. Och att det är Jesu blod som fyller den här kraften. Hjärtat. Och att det syresätts med den heliga ande. Och att renheten också får finnas med. Det är njurarna som sköter det. Vi har två njurar i överkapacitet. Knappt, man klarar sig gott och väl på en. Finns det vad jag förstått det som. Och detta är ju både för mig som individ, som kristen. Att det är så viktigt med vad hjärtat är för någonting hos mig. Och vad det är som fyller mitt hjärta. Men det är också viktigt i en församling och en troende gemenskap. Att det likadant är. Och just att Jesu blod då får pumpa ut i hela församlingen. Och syresätta hela församlingen. Med sitt rena, dyra blod och den heliga ande. För skulle blodet inte ta sig ut i en kroppsdel, så dör ju den kroppsdelen till slut. så skulle man snörpa åt tummen riktigt hårt här, så skulle det göra väldigt ont i tummen till slut. Och jag skulle lida, hela kroppen skulle lida. Så att den här bilden som ofta är att Gud utransakar våra hjärtan och känner våra njurar, den behöver vi vara öppna och stilla inför. Att det är Gud som har den här kollen. Och där kommer ju detta då lite grann att, och det var kanske det jag, det hamnar man ofta i lite lätt, va? Men framförallt då när man skulle balansera det här med kristen tro och inte för mycket och lagom och det skulle se ut och sådana här saker, va? Det är det som i Gamla testamentet står det ofta om, att ni vitkalkare. Man gör utsidan fin, men inuti är det något annat. Och så var det hos mig. Utsidan såg ganska så kristen och bra ut, men inuti var något annat. Så fick man överlåta hela sitt hjärta till Jesus. Och då blev liksom, då hände det någonting på insidan också. Då är inte utsidan så intressant längre. Då är inte det det viktigaste för mig längre. Hur det ser ut och hur det verkar. Utan det viktiga är hur det inte egentligen är. Och den ärligheten inför Gud då. Ananias och Safira, som står omnämnt i apostlagärningarna där. De kom ju. De valde ju då att sälja sin egendom och kom med, bestämde då att vi lägger undan lite av det vi har. Sen ger vi det här till apostlarna, så låtsas vi som att det är allt. Och problemet var inte det att de inte gav allt. De hade inte ens behövt sälja sin egendom. Utan problemet var det att de låtsades. Så att det står ingenting om att de var tvungna att sälja sin egendom. Det står ingenting om att de var tvungna att lämna alla pengarna. De kunde kommit och sagt att vi lämnar hälften och hälften tar vi själva. Det hade varit helt okej. Och problemet var inte att de lurade apostlarna där. Problemet var att de lurade Gud. Och det är väl där vi ofta kan komma när vi försöker vitkalka och göra någonting på utsidan och inte låta insidan få vara med i omvändelsen. Det är att vi försöker lura Gud. Och det var lite det jag gjorde. Jag försökte lura Gud. Och jag var egentligen bara jag själv som blev lurad. Och jag är väldigt tacksam ju för att Gud uppenbarade för mig hur det egentligen var. Att han prövade mitt hjärta och utransakade mina njurar. Och att jag fick uppleva hans nåd genom det. Det som kan hända med människor är ju att ofta på lång sikt också mycket då att alltingen. Men det som är viktigt då, som är det är ju då att andens frukt. Och det finns det då både kärlek, glädje, frid, vänlighet, godhet och trohet mot Gud. Är andens frukt. Men detta med hjärtat är ju en bild som jag hoppas att ni förstår hur viktigt det är att, det, att den är med. Och detta att äktheten i vår omvändelse. Vårt hjärta, det är ju den här muskeln då. Det är det som egentligen styr vår innersta längtan. Det jag längtar efter allra mest. Och det är ju klart det att om det då får vara fyllt med Jesu blod. Om jag fyller det med Jesu blod. Eller om jag fyller det med något annat i mitt liv. Så är det ju det som kommer vara det som styr mitt liv också. Så det står ju någonstans också att det är ditt hjärta begär eller någonting. Ja. Att man styrs ju av sitt hjärta mycket, utav ens innersta längtan. Det är det som påverkar våra liv, våra vägval i livet. Och därför är det ju så viktigt att vi överlåter vårt hjärta till Jesus. I Ordsordsboken står det ju bland annat att mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Det är en väldigt stark kraft inom oss som måste få överlåtas till Herren. Och jag brukar ofta ta exemplet om rövarna på korset. Tycker det alltid ska nästan ofta i alla fall finnas med som ett exempel när vi talar om omvändelsen. Det hänger ju två rövare där och de har ju samma möjligheter. De hänger nära Jesus. Och de har egentligen ingenting. Men den ena, han förhärdar ju sitt hjärta. Men den andra, han ödmjukar sig och förstår att det är Gud som hänger där. Och han har ju ingenting att komma med, utan han är ju bara att överlåta sig till Jesus och ber Jesus om att tänk på mig. Det var det enda han kunde be om. Och Jesus säger, ja, ska du vara med mig i paradiset, i välsignelsen. Välsignelse är ju full gemenskap med Gud. Och det får ju rövaren att uppleva det. Och han kan ju inte komma med någonting. Han kan ju inte säga att jag har varit duktig, jag har predikat eller har gjort det eller jag har skänkt någonting. Han har ju rövat. Men han kan bara överlåta sig. När David ber, granska mig Herre och pröva mig, rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Jag har din nåd för ögonen och vandra i din sanning. Nu kan man ju säga det David ber om, det är just det här att få sitt hjärta och sina njurar och allting prövade. Det är ju för frälsningens skull vi ska be om det. Det är inte för att mitt hjärta, min renhet, mitt är håll inför Gud. Utan det är ju för att vi ska be Gud om att hjälpa oss och läka detta och få detta rätt. Och sen ber han ju, jag har din nåd för ögonen. David såg ju och visste ju frälsningen. Han visste ju på något sätt så hade han Guds löfte om försoningen för sina ögon. Och när vi har Guds löfte om försoningen och förstår den, då kan vi också be Gud om att pröva våra hjärtan och våra njurar. När vi vet att Jesus har gjort det för oss, tagit våra skulder på sig. Det vi ska ta också lite grann här, det är att det som händer vid en omvändelse och det som Gud vill med oss. Och för att vi ska vara riktigt ärliga och inte vitkalka, utan låta Gud verkligen få betyda det som han vill betyda för oss. Ge oss den friden han vill ge oss i våra liv. Vi vet det att Gud vill omskära våra hjärtan. I femte Mosebok står det att Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan. Så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. Och detta är vad Gud vill göra med oss. Och vi kan ju förstå det att när vi är i livet, det är olika situationer vi är i livet. Men de stunder vi upplever väldigt mycket av Guds nåd i våra liv, då kan vi också i de stunderna älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Det är de stunderna vi hamnar utanför nåden och inte upplever den nåden som det kan vara lite svårt. När vi börjar liksom driva vårt eget projekt. Men när vi överlåter oss helt och honom, då omskär han våra hjärtan så att vi kan älska honom helt och hållet. I Romarbrevet 10:9 så står det ju det att om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Det har blivit så lätt ibland att vi bara tar det här lilla första. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och så tänker jag, ja, det var ju lätt. Men det handlar också om att den bekännelsen, den ska vara min djupaste längtan. När min djupaste längtan är att Jesus är Herre, då ska jag bli frälst. I Romarbrevet kapitel 2, 28-29, där står det att den är inte jude som är det till yttre. Och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Man kan även läsa den här texten lite annorlunda. Jag byter ut jude mot kristen den här gången. Den är inte kristen som är det till det yttre. Omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är kristen som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Gud ser till våra hjärtan och inte till det yttre. Så inför Gud kan vi aldrig liksom låtsas eller försöka vara. Och han vill omskära våra hjärtan helt och hållet. Det sker genom anden. Omskärelsen. I Rom 5:5 står det: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Och så är det som vi behöver omvända oss och rannsaka oss och låta Gud uppenbara för oss att det är han som är vår herre i våra liv. Och just detta att överlåta allt till Jesus, det är verkligen allt, och det är något helt annat än att bara vara halvhjärtat. Istället vara helhjärtat, överlåtet till Herren. Och det sker nästan oftast just när man hamnar i den situationen som rövarna var i inför Jesus. När man inte har något eget alls att komma med. Då kan man göra som den ena, låta sitt hjärta bli förhärdat. Eller kan man göra som den andra, förlita sig på Jesu nåd. Jag tror vi stannar där och sen låter vi bara Herren få be dig lite tillsammans först. Herre, jag vill tacka dig för din nåd, Herre. Jag vill tacka dig för din frälsning. Herre, låt din heliga ande vara över oss och röra vid våra hjärtan, Herre. Så att vi kan älska dig över allting, Herre. Herre, låt ditt blod fylla våra hjärtan. Din renhet, Herre. Och Herre, jag ber dig för att hela vår gemenskap ska få uppleva ditt rena blod finnas i oss allihopa, Herre. Så att vi kan älska dig över allting. Och att vi kan ha visa stor omsorg om varandra. Stor kärlek. Det kan bara ske genom andens kraft. Så därför ber jag om att den heliga ande ska utgjutas över oss alla. I Jesu namn. Amen.